Jag tänkte erkänna en sak. Det här är faktiskt ganska jobbigt, för det handlar om den här podden. Så här. Ja, du. Jag hade väldigt svårt att lyssna på de första inspelningarna vi gjorde.
Mm.
Det gick så långt så att jag kunde inte det. Och lät min flickvän lyssna istället, så fick hon säga sådär om jag sa något konstigt.
Vad skulle det vara för konstigt? Jag
vet inte. Liksom, typ baktalade någon eller
ja,
sa något helt dumt eller någonting som bara var fel. Men jag tyckte det var så jobbigt att höra mig själv prata med dig.
Med mig?
Mm.
Varför då?
Jo, för att jag tyckte att jag tyckte jag avbröt dig. Jag tyckte jag liksom var forcerad. Jag tyckte jag tog allt för mycket plats. Inte lyssnade. Och så här efteråt så tänker jag att det måste ha handlat om någon typ av konkurrens.
Oj. Spännande. Välkomna kära lyssnare, säger vi då till Två män i en podd, Expressen Kulturs podd, med Erik Skylt som ni just hörde tala, och med mig Daniel Kolin. Okej, för jag trodde liksom att det först hade att göra med klassiska liksom självbilden, att man upplever att man tar plats och sådär, när man tar mer plats än vad man brukar göra, för att normalt sett har man ingen plats. Nej, men det är alltså konkurrens. På vilket sätt då?
Jag vet inte. Alltså, det här, om jag ska vara helt ärlig, så var det här det jobbigaste under hela sommaren. Det här var helt, för mig helt fruktansvärt.
Va?
Så efter att jag hade lyssnat på programmen så gick jag liksom för mig själv och bara, nej men, alltså, ja, hur kan jag vara så här? Det här är så pinsamt. Hoppas ingen märker någonting. Jag hörde ju på mig själv också. Jag menar, jag har jobbat med att lyssna på mig själv i 15-20 års tid. Sen märkte jag att jag inte var som vanligt, om man säger så. Jag brukar ju vara...
Men du har ju jobbat med att lyssna på dig själv när du lyssnar på andra. Och nu, i det här podden, så får du ju tala själv. Det är du och jag som talar om oss själva.
Så. Jag vet. Och, ja, det är väl det. Och då tänkte jag så här, nu ska jag vara helt hämningslös. Nu ska jag bara köra på. Så tänkte jag väl i början.
Ja.
Nu ska jag inte skämmas.
Det var väl rätt? Eller?
Jag skämdes i alla fall något fruktansvärt.
Gör du det nu då?
Sen, vi spelade ju in 6 avsnitt i somras, och sen så gjorde vi ett litet uppehåll och så började vi igen. Och då kände jag så här, men det här kan inte fortgå. Jag måste förändra mig. Jag måste få till det här på något sätt. Jag måste uppföra mig. Och sen efter dess så tycker jag att det har blivit bättre. Så nu kan jag lyssna på podden igen.
Men tillbaka till det med konkurrens. Är det en konkurrens du känner mot mig eller med mig? Eller det faktum att du och jag konkurrerar mot något okänt för vår överlevnad? Att folk ska lyssna? Eller vad är konkurrenssituationen? Är det en duell eller är det någonting annat?
Alltså, jag tror det kan handla någonting om att jag är storebror och du är lillebror.
Mm.
Jag tror det kan handla om det. Och att när man är storebror, eller jag tror stora syster också, så har man någonting naturligt dominant i sig.
Mm.
Man är van att liksom bara köra på. Och de yngre syskonen tycker det här är lite jobbigt. Och det där har jag ju sett i mig själv, men också skämts för och försökt liksom kontrollera och få bort.
Mm.
Men då när vi började den här podden så var det, alltså hela idén till hur den uppkom, allting gick väldigt snabbt och det var coronatider och jag kände att nu kör vi på det här, och hade liksom varit hemma en månad och inte gjort så mycket, för det var mycket jobb som hade försvunnit, och sen så var det mycket jobb som dök upp samtidigt, och sen så bara i en stor turbulens av massa olika jobbuppdrag så dök den här podden upp, och jag liksom tänkte mig inte för och bara släppte loss den jag innerst inne är då.
Mm. Men det är väl det som är meningen?
Jo, jag vet. Men det som då hände var någonting som jag kände en enorm skam inför. En enorm skam. Som blev alltså fruktansvärt. Det blev, jag kunde inte lyssna på det ens.
Men det är inte en skam så som jag ju kan känna att jag också inte riktigt kan lyssna. Att jag överhuvudtaget delger någon slags form av känslor.
Nej, det tycker jag inte är jobbigt. Jag tyckte det var jobbigt hur jag var gentemot dig.
Jaha. Men nej, ja, det tycker inte jag. För min del har inte jag lagt märke till det. Jag gillar ju ibland att... jag tycker jag pratar ganska mycket också. Men jag tyckte det var väldigt välkommet i somras att det var kanske lite mera att du förde dansen där. Du är ju gammal radiostjärna dessutom, så jag tänkte att det här blir nog bra. men jag apropå konkurrens så för mig förknippar jag liksom konkurrens med det hände faktiskt en sak här för sistens nu senaste veckan där jag uppenbarligen, det var så tydligt att detta är en konkurrenssituation och jag förlorar. Och det grövsta. Och det gjorde mig fruktansvärt arg. Men jag fick också ett syn på vad för slags konkurrensperson jag är. Och då blev jag ännu argare på grund av att jag insåg att det här mönstret har jag haft under många år. Det handlade om att jag har en särskilt emotionell koppling till en särskild plats i Dalarna. Mina första 12-13 barndomssomrar tillbringade jag i min farfars och farmors landställe i en liten by som heter Julbäck. Och som sen sålde vi det till, i min värld, till några östtyskar. Men det var väl bara några tyskar, tror jag. Såldes det där. Och det blev för mig en plats som jag blev förvisad ifrån. Jag återkom i drömmar och såna saker. Jag drömde att jag stod där men gjorde intrång på deras tomt och inte var välkommen och såna saker. Men det, av alla, jag har flyttat jättemycket och liksom jag har upplevt en massa saker och ting. Men just den där platsen är den som har varit viktig för mig. Så jag har visat mina barn och tagit upp dem såhär. Här på senare år, här tillbringade jag mina barn och somrar och såna saker. Och då för någon tid sedan så dök det upp ett av få. Så att säga, efter 15 års bevakning på Hemmet så dyker upp ett litet hus till salu precis på den gatan. Och jag tänker att nu ska jag kasta mig över det här. Men det som händer är att jag får på något vis, liksom, lite grann mitt eget fel, men får veta att en släkting också är intresserad av det här, som också har barn och sådär. De har denna fäste där i området. Och då lägger jag all min kraft på att vi försöker kommunicera att jag inte ska buda emot och jag försöker hitta olika kompromissväg. Kan vi äga det ihop? Kan vi köpa det ihop? Kanske du föreslår dem liksom att du kanske kan hyra av oss. Ja, sådär. Jag vill ju kunna återkomma med mina barn. Så jag vill kunna slå mig ner på den här platsen. Liksom. Men okej, jag går till sådär. Ja, utarbetar jättemycket detaljerat. Hur skulle det gå till om jag kan hyra? Jag anpassar mig verkligen. Går till mig så långt att jag börjar liksom ringa gamla änkor i området för att som har tomter. Så jag tänkte, ja, men jag kanske kan hyra några år. Sen kan jag köpa loss en Märtas tomter och bygga en attefaller. Jag gör jättemycket. Och under tiden så går de andra bara direkt till säljaren och köper det bakom ryggen på mig. Och jag känner mig så dum. Här trodde jag att vi liksom, jag försökte vara inställd på liksom konfliktlösning. För jag ville liksom inte norpa det där huset framför ögonen på dem. Då skulle jag återvända till lilla Julbäck i en konfliktsituation. Och då insåg jag att affärer är affärer. Så att jag liksom no hard feelings nu. Men ändå sådär, jag klandrar mig själv enormt mycket. Och vad beror det här på? Ja, det beror ju på att ambivalensen smyger sig in. Att det plötsligt... Från en sekund att jag skyr inte några medel, så att säga. Hade det bara varit tyskar som budat emot mig så hade deras huvuden rullat ner i siljan, alltså, jag lovar det. Men just det här med att det är en relation som uppstår med andra människor, där det finns en konfliktsituation, då backar jag igen ut och då förlorar jag alltid. Det är så. Det slutar alltid med att jag är den som ber om ursäkt, jag är den som ber om, så har det varit liksom i hela mitt liv, relationer, jämt, så att säga. Och jag blev så arg på mig själv. För det finns ju samtidigt... När jag vet att jag har rätt, när det inte finns någon ambivalens, då är jag ju livsfarlig. Då är jag liksom, då är det ju som som är mitt uppror mot SVT med Lena Thomsgård. Alltså det finns ingen urskiljning. Jag vet att jag har rätt och ni kommer att förlora, så att säga. Och det blir
vad
så.
Var det för något?
Det var för några år sedan när jag hade börjat jobba på Expressen, så jag hade ju under många års tid försökt påtala de extremt dåliga sätt man hanterar tillfälliga, alltså de som inte är fast anställda år ut år in, och påtalat det här internt under många år, och det var många som har gjort det. Och så, men sen så liksom, då fick jag ett så skrev Lina Thomsgård, journalist, om hennes erfarenhet av att hon liksom blev mer eller mindre pressad i samband med en graviditet och fortsätta. Och då kände jag att nu attackerar jag. Och då attackerade jag med liksom, den råaste kraft jag kan. Och det var ju, topplocket sprängdes ju på SVT. Det var ju liksom revolution och nu ser det bättre ut.
Ja, vad skönt.
Men det här hände ju bara någon gång var tionde år att jag vet att jag har rätt. 100% och jag har moraliskt rätt. Då stinger jag hellre själv till döds än att förlora en konkurrens. Alltså, det vet jag. Men 99 gånger av 100 så är det ju allt man förstår. Man vill liksom, man nyanserar och så då backar man ut liksom. Och så kommer någon jävla oförskämd jävel och gör som den vill liksom. Det är liksom min erfarenhet av konkurrens. Jag vet inte. Jag känner så att jag har varit snäll och otrevlig, för det blir så att man, när man backar ur en konflikt så blir man också lite grinig. Så jag har varit snäll och otrevlig i mitt liv. Jag ska vara trevlig men elak nu.
Jag har ju varit då, jag känner ju igen de här mönstren väldigt väl, men jag har nog varit snäll och svag, eller snäll och sjuk i förlängningen.
Sjuk?
Ja, alltså man hamnar ju ofta i konkurrensförhållanden och det slutar ofta med att jag är den som liksom drar, som säger nej, jag mår för dåligt av det här, eller jag har för mycket ångest, eller det är fel på mig. Och så drar jag liksom därifrån istället för att gå in i vad det egentligen handlar om, vilket är för mig omöjligt. Men när jag rannsakar mig själv så är det att jag är då, och det här hänger kanske ihop med det som jag inledde med, hur jag tyckte att jag uppförde mig i de första poddarna vi spelade in. Jag är rädd för min egen kraft. Alltså jag är rädd att göra andra illa. Och det här kommer låta helt sjukt, men jag tror liksom att om jag skulle släppa fram den jag är, så blir andra i min omgivning skadade.
Mm. Och vad händer?
De blir nedtryckta och vad händer? Jag sätter mig på dem. Jag tar för stor plats helt enkelt. Så att de enda som jag egentligen kan jobba med är folk som är ännu mer, vad ska man säga, grandiosa än jag själv. Eller liksom, eller har någon typ av enormt självförtroende så att de är helt osårbara. Mm. Och de kan jag liksom expandera inför.
Mm.
Och det där visar sig ofta att det kan vara någon som är lite äldre som går att reta. Mm. Alltså om jag kan reta en chef till exempel, då kommer det här gå jättebra.
Okay.
Då känner jag så här, men då det här är, för att då är inte jag rädd för att liksom göra den illa, för jag tänker att den här är så stark. Det här är liksom som ett en stor noshörning. Så att,
arga snickaren typ.
Jag känner
inte gott om självkänsla så där.
Jag tror där skulle jag känna att jag har kollat väldigt lite på arga snickaren, men bara en kort liksom känsla för honom är att det här hans ilska är liksom den är ett skydd, och innerst inne är han väldigt väldigt sårbar, så men däremot en sån, jag kan säga bara för att vi har inte jobbat tillsammans, men vi delar kontor för ett halvår sedan, Christer Sturmark, du vet. Fri Tankes chef och gammal humanist och liksom egentligen Sveriges mest kända ateist. Och jag är ganska oateistisk av mig. Så det var kul att vi skulle dela kontor. Men jag kände direkt att allting med Christer kommer funka hur bra som helst. För att han är så otroligt, vad ska man säga, självsäker på ett grundat sätt.
Mm.
Så att vi började spela schack med varandra. Mm. Och han vann ofta. Men jag vann ibland. Och med honom kände jag så här att han är osårbar. Jag kan expandera här. Mm. Jag kan liksom jobba mig upp mot honom, försöka vinna över honom i schackpartiet. Jag är inte rädd att göra honom illa.
Nej.
Och det är för att han är en sån, faktiskt en väldigt, väldigt självsäker person på djupet. Och då blir jag helt, helt avspänd.
Mm. Hur upplever du mig då?
Ja, det ja, det här är väl det mest intressanta då. Att jag tyckte att i de här första inspelningarna, och sen blev det bättre, så var det att jag drev min linje och berättade mina stories som de tycker jag var helt okej, och det var inget fel på det jag sa. Men det var flera gånger när du kom in och skulle liksom fördjupa dina berättelser, då lyssnade inte jag. Och så avbröt jag dig och slutet av några av dina historier försvann. Mm. Och det här, dels så tycker jag det är konkurrensmässigt eller liksom dynamikmässigt är väldigt dåligt, och sen så är det också, jag borde ju kunna det här från alla hundratals intervjuer jag har gjort, att när en berättelse är igång så avbryter man inte.
Jag upplever inte detta, men eftersom du är som proffs och har lyssnat på det, så får jag då acceptera att, det kanske, jag vet inte, är så. Men
jag tyckte jag framstod som en förfärlig människa, och jag tänkte så här, om någon hör det här kommer de hata mig. Det är sant.
Men det har de ju inte gjort hittills, vilka de nu är.
Kanske att jag är hårdast mot mig själv här. Men...
ja, ja, precis. Men det, så konkurrens. Men återigen så spårar ju detta i din historia här med att den introverta sättet att hantera saker och ting. Och det har, så att säga, apropå det, så tror jag de som har kommit fram till mig och pratat om det här programmet har oftast varit så här: det där känner jag igen mig, det där med introverta och extroverta. Så du har i alla fall spridit väldigt stor
det var helt rätt.
Men det låter ju verkligen som en jag blir ju jätteextrovert, känner jag, men det är så extrovert att det nästan slår över till andra hållet, att det blir liksom introvert på något sätt i alla fall. Men att skriva kan man tycka till exempel är väldigt extrovert, men om man skriver väldigt konstigt så blir det en slags introvert av det i alla fall. Men har du varit en tävlingsmänniska? Har du haft någon nemesis?
Ja, alltså så här, skulle du fråga mig för 5 år sedan skulle jag svara, jag är absolut inte en tävlingsmänniska. Jag konkurrerar inte med någon. Jag går min egen väg. Men när jag har rannsakat mig själv i den här stora, stora 40-årskrisen så inser jag att jag tror att tävlan är en av mina absolut starkaste drivkrafter. Tyvärr. Men att den liksom yttrar sig på ett väldigt mörkt sätt. Att den är så där. Vad ska man säga? Jag är bäst, så jag behöver inte ens tävla. Jag står över det där. Mm. Jag nedlåter mig inte till att det ska synas att jag sysslar med tävlan.
Nej, okej. Okay. Är det släkt med min ungdomstanke? Jag är bäst, så jag nedlåter mig inte till att ha ett vanligt förvärvsarbete som ni andra människor som läser till juridik och ekonomi och sådana saker. Utan jag tänker bli författare och stå utanför allt det här.
Nej, det är ännu djupare. Det är så här. Ni jäkla töntar som tror att ni är någonting. Här kommer jag och är brevbärare.
Okay.
Förstår du? Att det är liksom ett... Men som brevbärare så är jag ändå Nobelpristagare.
Just det.
För att i hemlighet så var jag ändå bäst. Ja. Och skrev 10 böcker som slog er alla.
Just det.
Jag står inte på en kulturfest och skryter om mina framgångar. Det är ju töntigt.
Ja, det är ju verkligen
töntigt. Det är ju töntigt. Ja. Så att allt det här är ju väldigt... Det är töntigt att visa att konkurrens och tävlan är viktigt för en.
Mm.
Men när i döljandet av det så växer ju något annat förfärligt. Och det är ju att man döljer det även för sig själv. Så att när jag hamnar i en konkurrenssituation som jag förlorar, så vet jag inte varför jag lider så mycket. För jag tänker inför mig själv att jag sysslar inte ens med konkurrens.
Nej, just det.
Jag står ju över det där.
Har det hänt?
Jag tävlar inte med någon.
Kan du minnas någon sån...
Ja, hela tiden. Det är därför mitt yrkesliv har ju gått så att jag har liksom kämpat, fått allt jag velat. Sen har det kraschat. Och sen får jag börja om, kämpa, fått det jag velat. Sen har det kraschat. Det här har hänt 3 gånger nu under 15 års tid. Så att det jag försöker bryta det mönstret. Och det handlar ofta om konkurrens på något sätt. Och jag det här kanske låter helt sjukt, men jag älskar när hierarkin är liksom öppen. Jag skulle egentligen vilja att i yrkeslivet så gick man tillbaka till det här med titlar.
Jaha, fru majorskan. Eller,
ja, alltså herr redaktör och fru producent eller något sånt där.
Ja,
för det, jo, för att det skulle vara enklare. Särskilt inom public service jag tyckte att det har varit så där att nej, vadå, här finns ingen hierarki och vi tar alla beslut tillsammans. Och, men så är det ju inte. Det är ju jättehierarkiskt. Men det där förstår inte jag då om man inte har de här titlarna. Så att om då herr direktör kommer, oj, nu är det herr direktör, ja då får jag... Okej, jag kan inte bryta mot vad herr direktör säger. Så det behöver inte ens jag tänka på. Men om det är som det är på många svenska arbetsplatser, att det på ytan så är det ju väldigt liksom, ja, men snällt och här, vi gör det här tillsammans och sådär. Men, men ja, det... alltså jag tycker helt enkelt om dem som är liksom...
När det är skarpt läge så är det, kommer ändå de här sakerna fram och då kanske man
absolut.
Inte är förberedd
ja.
På det.
Ja, precis. Och jag förstår inte det då. Om ja, det, inte...
det var ungefär som när jag jobbade på SVT som frilans och det var den här terrorattacken på Drottninggatan och det var alla skulle samlas och stora direktiv gick ut för att skydda alla medarbetare. Alla, ingen får lämna byggnaden. Ja, det här gäller förstås inte en frilansare. Så, ja, men okej, då går jag hem då och blir slaktad på gatan. Så, där syntes så, så, den grundläggande hierarkin och särskilt med i prekariatsmiljön tror jag nog att det skulle vara intressant att att införa de där typen av titlar som ja, som du säger, tydliggör vad saker... För jag har till exempel hört en del människor som har flyttat hit från andra länder och kommit ja, från olika Sydafrika eller Schweiz eller vad det nu kan vara, liksom, som har en sak gemensamt som säger om svenska samhället, och det är just det här att den här typen som vi håller på med underliggande hierarkier, på ytan ska alla vara kompis med underliggande, oerhört svårt att integrera sig i ett sånt samhälle. Mm, det är oerhört
absolut.
Uteslutande för människor som kommer utifrån.
Ja,
för att det är liksom det är massa osynliga koder som är gör, så det är liksom ren och skär strukturell, någon form av strukturell xenofobi, effekten blir det. Mm. Du kan inte ta dig in i den här miljön om du inte vet vad spelreglerna är. Kan vi kalla varandra för herr och fru producent snälla så vi vet vad vi har varandra?
Ja, ja.
Istället för liksom en mängd av underliggande koder som gör att svenskarna, man upplever att svenskarna sluter sig inom sin egen grupp och
absolut.
Inte släpper in den på grund av att allt ska vara under ytan.
Mm.
Medan på ytan så ska det vara du och härligt och tjena och sådana saker. Det är verkligen en... ja, det är fult spel. Det är som att...
Jag vet ett bra exempel på det här. Det här har du säkert sett i ditt yrkesliv. Och det är praktikantens status på en redaktion. Jag minns när jag gjorde praktik då på kulturredaktionen på P1 sen, och så började jag vicka där och var kvar några år. Jag gick ju på JMK, gamla journalister i skolan, och det, alltså ingenting på utbildningen egentligen gick särskilt bra för mig, förutom det här med radio där jag hade någon typ av talang. Och sen kom jag då till P1, kulturredaktionen, och jag tyckte de första veckorna var fruktansvärda. Alltså första månaden var det var vidrigt. För att från skolans sida så hade man sagt så här att ja, men du är där för att lära och det är jättemånga som kommer ta hand om dig och du ska hävda din rätt och du har de här rättigheterna. Och, men så var det ju inte. Så efter en månad förstod jag att jag är lägst här i hierarkin.
Mm.
Alltså jag är verkligen lägst. Jag har ingenting kommer ges till mig och jag kommer inte heller kunna ta det. Men däremot så kommer jag kunna inordna mig i hierarkin och låta de äldre då lära mig.
Mm.
Och efter en månad som tur var så förstod jag det här och då lossnade det. Att jag liksom, vad ska man säga, jag accepterade att jag var lägst och att jag var praktikanten.
Mm.
Och att de andra var mycket bättre och visare och klokare och mer erfarna än vad jag var. Och då lossnade det. Alltså när jag lyckades inordna mig.
Mm.
Och i det där blev jag då ganska fri till slut. Så det gick ganska bra. Jag fick göra mycket. Men sen har jag sett, sen dess. Så det har ju varit många praktikanter som varit på de ställena man har jobbat. Och då är det att vissa fattar det här och då går det bra. Och andra fattar inte det.
Nej.
Utan liksom kör på att de kanske liksom i sin klass var den som hade högst status. Och då försöker de köra det på arbetsplatsen då.
Mm.
Det går inte. De ofta i princip mobbas ut.
Mm. Nej, de blir precis, man stör sig på precis så.
Och folk snackar väldigt illa om sådana praktikanter som liksom är uppnosiga.
Mm.
Och det här är en typ av hård hierarki som man skulle kunna uttala från första dagen. Så det skulle bli mycket lättare för alla.
Precis, och det blir inte lättare för att man ska vara just mot praktikanter är ju ofta, så att säga, producenter så här extra vänliga. Åh, gulle dig, ja, hur skulle exakt. Vi göra utan dig?
Ja, jobba med sen, till så en början, ja.
Mycket pepp och fjäsk där.
Till exempel
har jag... att det blir en väldigt skev situation till slut, liksom.
Det finns till exempel vissa praktikanter som respekterar arbetstiderna. Alltså det gör, om det är någon praktikant som lyssnar på det här, gör inte det. Du måste jobba kvar till 11 varje kväll för att du är så mycket sämre. Och det enda sättet du har att sätta emot de andra är tid. Mm. För de som är äldre, de har familjer och de orkar inte sitta på jobbet 14 timmar. Men praktikanten kan ju göra det ofta.
Mm.
Och måste göra det. Så det blir mitt sätt att... Nej, men jag gick aldrig hem. Jag var kvar till 12, var där 8-9 dagar. Alltså så här bara pågick det i månader.
Mm. Men,
och det, när jag förstod det så var det skönt.
Mm. Men du har inte blivit någon... För jag älskade ju den positionen och har älskat den för länge, tror jag. Och för att jag ska vara den storögda eleven, så att säga. Det är mitt bästa vapen för att närma människor, att jag låter mig bli elev.
Mm.
Men sen när jag kommit upp i åren så plötsligt så insåg jag att liksom, folk sitter och tittar på mig och undrar vad jag ska säga om någonting. Och jag nästan vänder mig om och undrar, vem är ni tittar på, så att säga? Varför lyssnar alla på mig?
Ja.
Och sen har jag insett att åren har ju gått. Jag har plötsligt blivit senior på något vis. Och det trivs jag inte alls med. Ja, lite grann kanske, men trivs inte alls med det exekutiva i det. Liksom, utan jag vill ju bara bolla saker och ting. Och liksom, är en idé och ursäkta mig så drar jag mig ungefär så. Och det trivs jag jättebra med. Men det här ansvaret som kommer på, som jag också kommer på att vara, det är någonting annat. Men jag sitter och tänker på det du sa, att du vill inte ingå i de här konkurrenssituationerna för att du liksom, du vet ändå att du, för att då hotas bilden av att jag är så här brevbäraren som är Nobelpristagare. Författaren P.O. Enquist brukar ju alltid säga, det är lätt att vara ödmjuk när man vet att man är bäst. Och jag gillar exakt. Det också.
Ja, det är väldigt bra.
Jag har nog valt mina strider på det viset att jag har valt att gå till något ställe där jag tror att jag har mycket högre chans att vara bäst. Så jag känner igen det där. Men jag har också haft så att säga fiender på ett ganska... Eller, ja, nemesis, konkurrensmänniskor som jag vill att överträffa.
Ja, det är så.
Mätt mig med. Ända sen småskolan, så att säga, när jag och Ola Svensson tävlade om att räkna ut matteboken fortast. Jag fick till slut någon slags stödställning med, för mina armar fick kramp. Jag kan inte skriva så.
Mm.
Och sen har jag alltid haft, och liksom, eller Carl Philipp Bryck på gymnasiet som var från tysk börd och som var jätteduktig och naturvetare. Liksom, jag skulle slå honom på tyska provet. Jag hade varit så glad över när han hade så här 187 av 187 och jag hade 189-187, för det var en fråga som hade strykits. Som hade. Nej, men det är min största triumf att jag liksom slog Carl Philipp Bryck där. Men det har ju inte varit att jag har varit otrevlig. Jag önskar ju Carl Philipp Bryck all lycka och välgång i sitt liv, så att säga. Men det här är ju spel. Det är det som är grejen. Jag är ju spelmänniska. Jag älskar brädspel och älskar den typen av saker. Men då har jag ju haft också nemesisar som jag, kan man säga, grundligt förlorat mot. Så att säga, särskilt i författarvärlden hade jag under många år, så att säga, upplevde en tydlig konkurrenssituation som uppstod mellan henne och mig redan på författarskolan, Biskops Arnö gick på.
Aha, vem är det här? Det vill du inte säga kanske?
Jo, det kan jag absolut säga, för jag har ju, så att säga, och det tydligaste har jag ju förlorat alla gånger, så att säga. Det var ju Sara Stridsberg, så att säga, som jag liksom ville...
Ja, det beror på hur man ser det, men på ett sätt kanske du har förlorat.
Ja, precis. Så att, hon har ju både liksom gått in i akademin och gått ut ur akademin. Ja, mer kan man inte göra.
Det är ju
ur den, så att säga, statusnivån, så att säga.
På ett sätt så är ju det egentligen den bästa positionen. Jag blev invald i akademin, men sen jag tyckte det var lite sunkigt, så jag hoppade av. Alltså det är man har en ganska fri position då liksom.
Ja. Men de sista 10 åren tror jag, så har det ändå efter 30 så där, med barnen, så släppte mycket av de där sakerna av konkurrens mot andra, utan läget blev allvarligare. Det blev så här, nej, men jag kan inte hålla på och tävla med andra. Jag måste se till att överleva själv. Mm. Jag måste se till själv och överhuvudtaget kunna komma till en punkt där jag kan skriva, för det gör mitt liv. Och sådana saker. Så att, och det har så att säga befriat mig ganska mycket.
Det måste vara någon typ av mål att komma dit faktiskt.
Ja, jag tror att det, men du har inte upplevt någon konkurrens mot mig då, vet jag. För någon gång ibland ja, har ju så att säga. Ja, jag tror att människor som man känner kom, jag tror till exempel Sara Stridsberg, hon vet inte ens om det här.
Nej.
Sannolikt.
Jag ska börja en annan ändå och säga så här att du berättade där att du gick i skolan och tävlade om vem som gjorde räknade ut matteboken först, och alltså jag förlorade jämt.
Ja,
jag gick i en, så här efterhand kan jag säga att jag gick i skolor och i klasser med väldigt hög nivå faktiskt, om man ser på vad folk har åstadkommit efteråt. Alltså inte så att folk har blivit liksom några enorma stjärnor, men det är många som lyckades med sina utbildningar och sina yrkesmål och var väldigt väldigt duktiga på såna här skolsaker. Och det där så kände jag liksom på JMK journalistutbildningen också. Jag var liksom jag kanske inte sämst, men det gick aldrig bra. Alltså det, utifrån min självbild så borde det gått bättre.
Mm.
Och det här gäller egentligen allt som jag sysslade med fram tills jag var säg 25 då. Att det gick väl, jag ansträngde mig väldigt mycket, det gick okej, men det gick inte så bra. Men sen när jag var 25 så var det att jag hittade någonting, och det var ju att jag hittade det här, vad ska man säga, det grandiosa barnet i mig då. Den här som höll på med...
Gosedjuren.
Exakt. Det är den jag fann då. Den som skapade en nallevärld och skapade ett universum, skapade faktiskt en värld. Och den världen kunde då tas in i vuxenlivet och i det professionella livet, och det blev min karriär. Inte så att jag talade om nallarna, utan nya figurer och nya ämnen dök upp i det här världbyggandet. Men med den kraften har jag känt att den är stor. Och då trodde jag att det här inte handlade om konkurrens. Att jag går min egen väg. Jag jobbar ofta ensam. Det finns ingen som är som jag. Kanske ingen som förstår mig, men så länge jag får hålla på så kan jag väl göra det. Men nu då, när jag rannsakar mig själv, så ser jag att det här är någon typ av konkurrens. Och det är kanske det som då också blir smärtsamt i mötet med dig i den här podden. Att jag tänker då, när vi ska börja spela in det här, att klart inte jag har någon konkurrens med dig. Du har ju din värld och jag har min värld.
Mm.
Våra världar behöver inte konkurrera på något sätt. Och det gör de ju inte ämnesmässigt. Och jag minns liksom, det här tror jag sagt till dig någon gång tidigare, vi stod på någon fest, det kanske var någon sån här kulturmingel på Expressen, och så sa du, berättade om hur du såg på världen, och jag berättade om hur jag såg på världen, och så sa jag, det finns ingen i detta universum som är mer olik mig än du.
Just det, om det kommer jag ihåg.
Ja, men för att jag sa att allting var besjälat och du sa att allting är tomt ungefär.
Det stämmer ju. Ja,
ungefär så. Och därför tänkte jag att så här, nej, men det kan inte finnas någon konkurrens mellan oss. För du har en annan värld och jag har min värld. Men så hör jag då den här inspelningen och hör hur jag går. Fast å andra sidan, vänta här nu.
Bara.
Tänk om det är så här då. Jag trodde inte det fanns någon konkurrens, och därför så släppte jag fram det som egentligen finns i mig. Det här att bara ta över och grandiosa. Hade jag trott att det var massa konkurrens, då hade jag ju hållit igen.
Ja.
Så egentligen så är det här kanske ett väldigt bra tecken. Att jag var så fri, så att jag släppte fram den som var i mig, som är en som vill prata hela tiden och inte vill lyssna och bara alltså den delen finns nog.
Jag överdriver lite grann.
Ja, men det är i alla fall en mörk sida som jag inte vill kännas vid.
Men och det den kanske inte är så mörk då, den sidan. Det kanske bara är du. Innerst inne.
Jag vet.
Jag tycker nog att det... Nej, jag känner inte någon jättestor konkurrens med, tror jag. Men jag vet, men precis som du, så jag började, om man börjar liksom skala lökens kärna, så vet man aldrig vilka, att det finns något skikt av alla dessa lökens skikt borde rimligtvis vara. Om man tänker sig så här, hur skulle det vara om du gjorde slut med mig i den här podden och sen börja podda med någon annan kille?
Mm,
och det går jättebra om ni ska.
Exakt. Det går mycket bättre.
Ja, precis. Mm. Typ någon som dessutom är lite mer av ett högdjur från början, typ så här Jonas Gardell eller något sånt.
Ja,
nu är Jonas och Erik liksom.
Ja, Jonas och Erik, okay. och Jonas Gardell liksom sitter och lyssnar lite tyst en hel podd och säger vad vist och,
jag vet inte faktiskt inte vad som skulle hända, men däremot så har jag upplevt konkurrens. Men jag tror att jag ändå, min grundinställning ändå att jag, mitt problem har varit att jag har varit naiv. I vintras till exempel så händer också någonting som jag har varit fruktansvärt arg på länge, men det tar som med mig, tar det oftast en ganska lång tag innan jag inser att jag blivit utsatt för någon form av hemskhet faktiskt. Och det var en gammal bekant så att säga, som jag haft återkommande kontakt med och även samarbete med genom åren, som på en fest står och fullkomligt ljuger och baktalar mig inför alla andra. Och jag befinner mig då i ett skede i livet att jag är i djup personlig kris. Jag klarar nästan inte av att gå ut. Jag vet inte vad jag ska göra. Otroligt nervös för att gå på den här festen bara. Och jag vet inte vad jag ska göra. Varför jag skulle gå dit nästan. Men och jag blev helt tillintetgjord när jag hör det här. Helt tillintetgjord. Och jag förstår ju inte liksom just då att nej, men det tog jag ju upp sen med min terapeut. Så där, kan det vara sant det han sa där om mig? Så att säga. Det var hemska saker, så att jag liksom i grund och botten på ytan är normal person, men under djupet är jag liksom sjuk, självupptagen, är narcissistisk, alltså. Och det tog väldigt hårt på mig eftersom jag men då sa jag liksom flera, så här, nej, men det är ju en konkurrenssituation, förstår du inte det? Han är ju avundsjuk. Han vill bara konkurrera ut dig, så att säga. Han har utsett dig till någon slags motståndare. Men då insåg att ja, det kanske han redan hade gjort för många år sedan också. Men nu har det blommat ut. Men jag blev oerhört... Så, återigen, som nu i veckan. Så jag blinkar med mina stora blåa ögon. Och säger, men inte kan det väl vara så här att människor är så elaka? Liksom?
Men kunde du slå tillbaka då? Eller hur
reagerar du? Jag mötte som hastigast i ett sammanhang den här personen nu så att säga, för någon vecka eller två sedan. Men då var det bara liksom att det fanns inte läge. Men jag har ju tänkt att... vad ska jag göra? Ska jag bemöta? För jag tänkte så här... jag tänkte att det här ska lägga sig inom mig. Men jag sa att nej, det här gör jag inte. För det var liksom jag var ett sånt otroligt utsatt läge som människa då. Otroligt skört utsatt läge. Och då skulle han trycka till mig så hårt han kunde inför alla andra. Men folk omkring trodde ju inte på vad han sa. Han tyckte att han verkar ha fått ett spel. Liksom. Folk andra som kände mig. Så var det inte så att jag var rädd om mitt rykte. Jag var så oerhört sårad liksom. Och jag känner så här, nej, men jag har så mycket annat, jag kan inte jobba på. Jag bara släpper. Vi behöver inte ha kontakt med mer resten av livet, jag bara släpper. Men nej, det går inte. Utan jag har bestämt mig, jag ska säga honom med sanningens ord. Men frågan är om jag ska göra det som en vuxen människa eller om jag då ska göra det som du har varit inne på, för att tala med dig mitt språk, skorpionens sätt liksom. Ska jag såra honom blodig liksom. Av njutningslyssnad. Men någonstans förstod jag att men det är tydligen så att det finns en jävla massa konkurrens där ute. Och jag kunde inte förstå varför han skulle vilja konkurrera med mig. Det var så att säga, det var inte samma spelplan. Det är inte så att han vill att jag ska få sparken från mitt jobb. Och göra, liksom, det fanns ingen uppsåt i det. Jag förstod inte liksom poängen med det. Utan det var nog bara sådär, en närhet till att konkurrera med människor och göra människor illa, tror jag. Jag tror
det viktiga här är liksom vilka känslor som växer i dig. Om jag lever mig in i din situation, då skulle jag bli väldigt ledsen, men jag skulle också bli rädd. Jag skulle bli så här, ja, men han har säkert rätt.
Ja, och, det var ju så precis det blev, exakt.
Men däremot så kan ju ilskan vara ett försvar då. Alltså den ilska du lyckas frammana ändå är ju både naturlig och ett försvar.
Det är det ju.
Och gör att du inte liksom skadas av det här egentligen. Det är jobbigt att vara arg i för sig, men...
Ja, precis.
För annars finns ju en risk alltid att du känner dig förnedrad. I och med att du inte har kunnat göra motstånd.
Ja, men där kom vi tillbaka till, så att säga, för många, många avsnitt sen så tog du upp, när vi pratade om ilska, då sa jag att jag går upp varje morgon och är arg. Ja, men det jag är arg på, när jag står i duschen är oftast, det är just de här sakerna där jag känner att jag under lång tid har blivit förnedrande behandlad. Till exempel som Sveriges Televisions, så att säga, och vad jag tyckte de gjorde. Mm. Det höll jag på liksom och fastnade i en slags ilskehantering där inne i duschen. Och även med det här som hände med den här kollegan, har jag också liksom fast på morgonen att det kommer till mig, nej vad fan, ungefär så.
Mm.
Men det är klart att, men grejen är att för mig är det så att först blir jag ledsen och så blir jag liksom rädd och sen blir jag arg. Och sen blir jag då självreflexiv att jag tror att min ilska bara är ett bevis på att allting som han säger från början är sant.
Mm, förstår det. Du?
Ah, nej, men jag är bara arg för att jag vill förneka den hemska sanningen om mig, att jag är liksom ondskans avgrund liksom, och den mest självupptagna människan i hela branschen, ungefär så.
Ja.
Det är säkert, hur ska jag kunna bevisa det? Motbevisa det? Jag vet inte. Det ligger ju andras värderingar. Ja. Liksom. Och så, då hamnar jag i den där spegelsalen av att jag blir passiviserad. Helt enkelt.
Och det är väldigt lätt att kritisera andra människor, för att lite rätt har man ju ofta, eller... Jag menar,
ja, precis, det är,
men jag tänker, nu får du stoppa mig om jag har berättat det här redan, för jag minns inte riktigt om jag berättade det här i somras, men jag har ju en sån ursken som handlar om det här, när jag sitter i sandlådan på gården där vi bodde när jag var 6-7 år. Minns du någonting? Nej.
Nej,
men då kommer det. Den här, ja, det här är någonting jag har funderat på. Jag sitter då i sandlådan på gården, lite andra barn där, och sen så märker jag plötsligt så här att jag blir blöt. Vad är det här liksom? Har satt mig någonting? Så tittar jag upp, så en lite äldre kille då på gården som kissar på mig.
Men gud!
Och han är kanske 8, kan jag tänka mig. Och ja, han gör liksom det mycket och länge.
Men och du reser inte.
Jag minns då inte, nej, från det här ögonblicket, nej, att jag kände någon ilska överhuvudtaget. Utan jag kände mig på något sätt, som jag minns det, överlägsen.
Mm-hmm.
Som var så här, vad gör du? Vad håller du på med? Du skämmer ju ut dig.
Mm-hmm.
Du skämmer, det här är ju ett sjukt beteende. Du skämmer ut dig. Men jag sa ju ingenting.
Mm.
Sen så kom jag upp till mina föräldrar och de blev jättearga. Så de reagerade ju liksom naturligt. Tror de skällde ut liksom föräldrarna till det här barnet. Men jag då, och det här jag undrar vem jag egentligen är. Vad är det här för beteende att sitta 6 år gammal liksom, och någonting? Det var ju verkligen, varför gör ett barn så här? Det kan man ju verkligen fråga sig. Men det är väl någon typ av konkurrens eller förnedring eller vad som helst. Mm. Han och jag hade i övrigt ingen relation, som jag minns det. Liksom, det var inte så att vi umgicks.
Ni visste vilka ni var?
Ja, precis. Mm. Vet fortfarande vad han heter. Det ska jag inte säga. Men, det här, jag minns bara hur jag liksom är likgiltig inför det här. Mm. Att jag känner, okej, om du vill göra bort dig så gör det då. Men en barnpsykolog skulle kanske säga att nej, någonting är fel här. Om någon kissar på en, så ska man liksom reagera. Mm. Man ska liksom säga, vad gör du? Sluta, brotta ner den liksom, eller vad som helst.
Mm.
Men det gör jag då inte, den situationen.
Men gör du inte för att du är rädd? Nej, du bara,
jag minns inte att jag är rädd, men jag gissar ju. För att problemet är ju det att om jag då exploderar gentemot honom, då kanske han fortsätter eller liksom hittar på något ännu värre, eller jag vet inte.
Det finns ett större hot bakom det där då.
Ja, det måste vara det. Och det märkliga då, redan som 6 år gammal har en metod då, att vara oberörd, vilket gör också att han, jag minns det som att han bara slutar, bara, jaha, nej men det där blev väl inte, så jag minns det som att han också tänker så, det där blev inte som jag hade hoppats. Jag trodde han skulle bli arg och liksom känna sig förnedrad. Och, för det är ju så. Så minns man ju i skolan, de som råkade mest illa ut i mobbing och sånt, det var ju de som liksom visade hur otroligt jobbigt de tyckte att det var.
Mm.
Och därför var det kul då att fortsätta.
Ja,
men jag bara satt där och bara, jaha. Och lite titta på någon så här. Ska du inte kissa på toaletten istället?
Det är jätteintressant och komplicerat, verkligen. Det finns ju flera tänker jag, aspekter av det här som är så att säga skrämmande, och men andra som är betryggande också i det. Jag menar, man skulle kunna säga så här, om man med vore Dalai Lama skulle säga, ja, du är en gammal själ så att säga. Du har ett vuxet och naturligt beteende, och han rimligtvis, om han fungerar som normala människor, så skulle han nog rimligtvis ha skämts väldigt mycket på grund av ditt beteende.
Mm.
Istället för att du blivit arg,
det var
bara,
det jag hoppades,
så liksom gjorde du liksom, satte du över honom, ja, och betedde som en vuxen, och då fick han syn på sitt eget beteende, ja, och skämdes själv.
Ja.
Det vet vi, kommer ju aldrig veta om det hade funkat, eller om han bara var liksom en kanalje, eller nej, inte kanalje, ja, nej, men bara var skitstövel liksom, som inte bryr sig om såna saker. Den andra grejen är ju liksom just att är det här en svaghet, eller var liksom, så är det, var det här en svaghet eller var det en styrka från din sida? Men uppenbarligen så kanske det innehåller att om du ångrar att du inte sa ifrån tidigare och tycker att det är symptomatiskt för hur du har betett dig sen i resten av livet, så kanske det inte, så kan det ju vara en poäng med att titta på det.
Ja, alltså jag behöver titta på det, för att i vuxen ålder så fungerar inte det här längre. Och om någon liknande situation skulle hända idag, vad då, urinerandet, det behöver inte vara rent... Det kan vara mer bildligt talat. Då skulle jag reagera... Jag skulle ta väldigt illa vid.
Mm.
Så det betyder att den här Dalai Lama-inställningen som jag hade som sexåring kanske fungerade då, men den fungerar inte i vuxen ålder.
Vuxna beter sig inte så vuxet. I den bemärkelsen då. Hade de...
Ja,
det är mycket konkurrens i vuxenvärlden, så ja, folk skäms inte tillräckligt mycket. Det är ungefär så.
Ja, så är det kanske. Ja, så är det kanske. Ja. Jag försöker köra det här, men det liksom funkar inte längre.
Nej.
Nej, precis. Mm. Det finns någonting här som är för mig mystiskt. Men...
Ja, precis. Jag verkligen. Men jag tycker det... man säger så här... Instinktivt tänker jag att det finns i alla fall någon form av styrka i det här. Definitivt, som man inte ska, du ska inte patologisera det här.
Nej, någon typ av styrka måste
ju
finnas.
Någon typ av styrka finns som är verkligen, som jag tror är ganska unik.
Mm.
Ja. Men vad exakt, hur mycket det är det? Men jag tänker på hur jag själv skulle ha betett mig. Ja, nej, men jag skulle nog blivit arg och allting på en gång, tror jag. Det är ju, men i det här också, du återkommer ju ofta till en frustration, en nästan fysisk frustration, om att det finns en fysisk form av omöjlighet för att agera ut din ilska.
Ja, ja. Jag tänker nu, och det här kanske det får bli sista ämnet innan vi sätter punkt idag, och det är att för mig så har den här då sexåringen som står ut med det där och bara blickar tillbaka, den har jag ibland kunnat ta med mig in i yrkeslivet, men det har inte funkat utanför, där har jag varit allt för fladdrig och rädd. Men jag tycker jag tycker jag är ganska bra på att intervjua folk. Och hemligheten, att det vet alla som är bra på att intervjua, det är att om man är lugn och tyst och väntar och inte är rädd för den man ska intervjua, så kommer det gå bra. Det kommer hända magiska saker i mötet. Och då kan man ställa en ganska nästan kontroversiell fråga, och sen är man bara tyst. Och så tänker man, det spelar ingen roll hur den andra reagerar, för att det blir ändå bra innehåll, om man säger så. Det blir ändå intressant. Och det, där har jag lyckats... hitta sexåringens inre Dalai Lama.
Ja, jag förstår. Ja, just det. Ja.
Så att där behöver jag inte bli fladdrig. Där behöver jag inte bli rädd.
Det var ett bra tips.
Och blir jag angripen i en intervjusituation, så kan jag backa. Men jag behöver inte backa på det här att jag ber om ursäkt, utan jag bara tystnar och säger någonting. Varför tror du att du reagerar så starkt över det här? Alltså man hela tiden... kastar tillbaka ansvaret på huvudpersonen.
Just det.
Och det är ju det som händer med den här pojken då, som kissar på mig. Ansvaret blir hans.
Just det.
Det är nästan som att jag i en blick då ställer en fråga till honom. Varför gör du det här?
Ja.
Varför kissar du på mig?
Mm.
Varför gör du det? Och jag upplever att det där funkar, att han då, medan strålen då träffar mig, kommer fram till att, vänta här nu, varför gör jag det här? Varför står jag naken här på gården? Ja, Det finns någonting här.
Ja, den bästa världen. Vi avrundar det. Jag började tänka på Ulf Elving, som jag anser att är en av våra bästa journalister.
Jag håller med.
Jag tror att vi
är mycket bra.
Mycket bra. Vi får återkomma till honom, tror jag, i så fall.
Det gör vi.
Och tacka så mycket för att ni lyssnade. Tack. Och vi ses igen.
Det gör vi. Hej. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.